Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej kära lyssnare och välkomna ska ni vara till veckans upplaga av Seniorradion. Här är vi alltid på plats på tisdagar mellan klockan 9 och 11. Idag är det jag, Sven Johansson, och tekniker Thomas Bokvist som ska hålla i sällskap 2 timmar framåt. Bland annat så ska ni få följa med bort till det lite okända, tycker jag, Arkiv Gävleborg, som i nyrustade och utvidgade lokaler härbärgeras i södra delen av gamla postterminalen. Det vet alla gamla Gävlebor, va? Vad jag menar då. Sen ska ni få möta en kriminolog som sadlat om och nu med sitt jobb på högskolan. Hon forskar om brottslighet inom avfallshanteringen. Och det är inte lite något tjafs med att man lägger lite fel avfall i någon av de här behållarna, utan det här är en mångmiljard område som den brottsliga delen av vårt samhälle har börjat upptäcka. Åke Sahlin får vi träffa småningom också med en ny krönika. Det är alltid så himla roligt att lyssna till Åke, tycker jag. Veckans bluesprofil heter Slim Harpo, som till och med jag känner igen. Jag är ju lite dåligt påläst annars på Sven-Eriks bluesartister, men Slim Harpo låter spännande. Och sen har vi en intressant avrundning naturligtvis. Veckans panel, som idag står på 3 ben. Björn Widergren, Bosenna Mesinski och Blad Carl Axel. De ska få några såna här intressanta frågeställningar att bita tag i. Allt som vanligt runt omkring inramat med härlig musik. Sven-Erik Lundberg har gjort urvalet åt mig den här veckan. Och en av låtarna han då tycker att vi ska lyssna till heter Inget stoppa oss nu med Black Jack.
Ja, jag vet att klockan är 2, det är sent för en söndag kväll, men ingenting kan få. Släppa din hand och se dig gå åt ett annat håll, när vi precis har träffats, du och jag. Har du också tänkt på ibland att ingenting spelar någon roll, och att imorgon det är en annan dag? Måndag morgon när vi vaknar, är det säkert senare än vanligt. Saknar ett annat hjärta som slår i takt.
att säga dig, stanna här hos mig.
Inget stoppar oss nu och inget stoppar oss att lyssna på Ingrid Karlsson, förmodar jag. Hej Ingrid!
Hej Sven!
Har du vårkänslor idag Ingrid? Har du?
Jag har inte hunnit ut och känt, hör du.
Då kan jag tala om för dig att jag har varit ute och gått året en sån där ljuvlig dag till. Hörru. Så det är bara...
Och?
Ja.
Det har varit vårkänslor eller?
Ja, hela vägen. Man går, man trippar fram så där va, i tillvaron.
Ja, ja, och Ludde då?
Ludde är ja, måttligt, men det är så mycket lukter så in i bomben.
Ja,
Ludde är alltså min lilla hund som hänger med på de flesta ställen.
Och du vill väl ha reda på vad vi ska fira för någonting idag?
Ja, till exempel. Det var väl trevligt.
Ja, den 10 mars då tycker jag att vi kan gratulera Edla och Ada. De senaste åren har bara ett par flickor fått det som tilltalsnamn, alltså A eller Edla. Det är främst vanligt bland kvinnor som idag har nått över 80 år. Började användas i Sverige på 1500-talet, troligen är namnet bildat av ordet ädel. Edla togs in i almanackan 1901 som ersättning för det minst sagt ovanliga Apollonius. Och namnet Ada, jag får heller inte så många flickor som tilltalsnamn. Trots att alla historier om Kalle och Ada som man hör så är namnet också ovanligt i Göteborg. Som andra namn har Ada faktiskt ökat något på senare år. Ada, hon har flyttats runt ordentligt i almanackan men delar från och med 2001 namnsdag med Edla den 10 mars. Och Ada är ursprungligen ett hebreiskt namn som betyder prydnad. Och sen är det, såg jag här, Super Mario-dagen idag, om man nu har haft något sånt spel någon gång.
Ja,
11 mars, då är det Edvin och Egon. 12, Victoria och Regina. Och Victoria-dagen, då ska vi hissa flaggan, vi som har förstås. Fredagen den 13 igen, det var ju fredag den 13 också i februari. Men nu är det fredag den 13 i mars och då är det Greger. Och då är det massarindagen och internationella sömndagen. 14, Matilda och Maud och då är det pidagen. Söndagen den 15, Kristoffer och Kristel. Och 16, Herbert och Gilbert. Men som sagt var, känner du någon Edla eller Ada så ska du gratulera dem idag.
Jag gör ju inte det, hörru. Men sen det här du säger om att de har... flyttar om sådär. Hur ofta gör man det? Har du fått någon grepp om det? Helt plötsligt så byter man...
Nu hörde inte jag vad du sa.
Jo, jag sa det här att man flyttar om namnsdagar. Helt plötsligt är de på någon ny dag. Och vem gör detta och när?
Ja, du, det vet inte jag. Men som sagt var Ada, hon har ju åkt runt i almanackan, stod det ordentligt. Så att...
Ja, jo.
Men hon har haft sin namnsdag länge så.
Ja, för... Jag förstår, jag förstår. Sömndagen, var det på fredag det, sa du?
Ja, internationella sömndagen är på fredag den 13, ja. Men den flyttas varje dag, eller år. Ja. Så den är inte samma dag varje år. Inte. Nästa år, 2027, tror jag den låg den 16 mars.
Vad gör man på sömndagen?
Ja, man kan väl sova. Och fredagen den 13 kanske man ska ligga in och sova.
Så kan det vara.
Ja.
Ja, men du, det blir säkert. Och sen pidagen ska vi naturligtvis fira på lördag.
Ja, pidagen har jag aldrig räknat med någon gång, tror jag.
Har inte?
Nej, jag tror inte det. Då var det väl i skolan någon gång, det har jag glömt.
Ja, men radien i kvadrat gånger pi. Ja, någonting. Ja,
ja.
Ja, ja, ja. Vi lämnar det så länge, Ingrid.
Ja,
vad trevligt.
Det, va? Ja.
Ha en fortsatt fin dag och med mycket vårkänsla kommer det att bli.
Ja, tack snälla.
Ja. Hej då. Nu försöker vi med lite mer musik då. Mina speciella favoriter, The Andrew Sisters, i någonting som heter Elmer's Tune.
Why are the stars always reason is plain as the moon. It's just Elmer's tune. What makes a lady of 80 go out on the loose? Why does the gander meander in search of a goose? What puts the kick in the chicken, the magic in June? It's just Elmer's tune. Listen, listen, there's a lot you're liable to be missing. Sing it, swing it, any old way and any old time. The hurdy-gurdies, the birdies, the cop on the beat, the candy maker, the baker, the man on the street, the city charmer, the farmer, the man in the moon. All sing Elmer's tune. Listen, baby mine, there's a lot you're missing, dear, just listen until you hear Elmer's tune. Why are the stars always winking and blinking above? What makes a fellow start thinking of falling in love? It's not the season, the reason is plain as the moon. It's just Elmer's tune. The candy maker, the baker, the man on the street, the city charmer, the farmer, the man in the moon. Everyone sings Elmer's tune. I love the simple melody of Elmer's tune.
Reklam.
Hej. Jag heter Jakob Hilding och är chefredaktör på Gävle Dagblad. På gd.se kan du dygnet runt, året om, ta del av de senaste lokala nyheterna. Vi ger ut en e-tidning veckans alla dagar. Gävle Dagblad har stått för den lokala journalistiken i Gävle sedan 1895. Det fortsätter vi att göra i en tid där den lokala journalistiken är viktigare än någonsin. Vill du börja prenumerera så hittar du alltid ett aktuellt erbjudande på gd.se.
Våldet går inte i pension. Tantjouren Rigmor är en verksamhet inom kvinnojouren Blåklockan som erbjuder stöd till äldre kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Är du i behov av stöd är du välkommen att ta kontakt. Eller vill du vara med och bidra med din tid, dina erfarenheter och kunskaper som volontär? Du är välkommen att kontakta oss på telefon 076 549 3312 eller rigmor@blaklockan.com 076 549 3312 eller rigmor@blaklockan.com.
Låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsetet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Har du trassel med din dator, din mobil eller läsplatta? Vänd dig till oss på Peter Holm IT-service så hjälper vi dig. Vi fixar det mesta till en rimlig kostnad. Vi säljer också datorutrustning skräddarsydd efter just dina behov. Vi finns på Rälsgatan 6A i Företagshuset, nästan mitt emot Järnvägsmuseet. Du når oss på mail info@aphs-itservice.se eller på 026 495 36 31 026 495 36 31. Välkommen att handla lokalt.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Jag befinner mig på Folkrörelsearkivet som det hette en gång i tiden. Numera heter det alltså Arkiv i Gävleborg, och det finns i gamla tidningshuset, tror jag. Eller, nej, det är inte så gammalt för övrigt, men...
Det är så här postterminalen. Det kommer
postterminalen var det tidigare innan dess, ja. Så var det. Jag sitter här tillsammans med Jenny Westman Öström som är arkivchef.
Ja.
Och Jörgen Björk som är arkivarie. Snudd på emeritus, men nej.
Sen 2009 har jag jobbat här på Arkiv Gävleborg.
Okej. Ja. Ungdomarna runt omkring dig, de tycker att du är förskräckligt erfaren i det här.
Ja. Ja.
Varför startades det här arkivet en gång i tiden?
Ja. Svår fråga.
Ja, vi var ju inte först i landet, utan det hade ju funnits sedan tidigare folkrörelsearkiv. Alltså arkiv, organisationer för folkrörelsesektorn. I Stockholm fanns ju arbetarrörelsens arkiv och bibliotek då, till exempel. Mm. Och det var ju efter det mönstret, kan man säga, som det här tillkom också. Och här i stan hade det ju funnits föregångare förstås inom arbetarrörelsen.
Som hade sina arkiv.
Ja, visst. Ja. Men man upplevde väl att det fanns ett behov av att få liksom lite mer ordning på det och se till så att det sköttes liksom mer arkivmässigt, så att säga, med lokaler. Och...
Men grunden är arbetarrörelsen, kan man säga det?
Det kan man väl säga. Rent liksom organisatoriskt så är det väl så. I Strömsbro så fanns ju en person som heter Sigurd Söder, eller inte Sigurd, nu blir det ju så här ändå, jag kommer inte ihåg vilken av dem som är vilken, men Söderberg.
Ja. Evert Söderberg? Nej, han var senare. Hans pappa?
Ja, det är flera generationer Söderberg i alla fall, ja. som är upprinnelsen till det här.
Just det.
Så att, men det var ju i första hand arbetarrörelsen, men också nykterhetsrörelsematerial samlade ju dem in då.
De hängde ju ihop lite grann, de här olika delarna, ja. Nykterhetsrörelse, arbetarrörelse och så vidare. Ja, okej. Det här då, här har ni funnits nu ett tag. Sa ni det från?
21 år har vi funnits på den här platsen, sen 2005 och sen... Några veckor tillbaka så har vi utvidgat våra lokaler.
Vi kommer in på det.
Ja.
Alldeles,
ja. Ja. Men vi har funnits här i 21 år.
Men organisatoriskt då, ni är alltså en ideell förening.
Ja.
Vad innebär det?
Ja, vi är en ideell förening i det att vi inte vare sig en stiftelse eller ett företag, utan vi är en förening som har som medlemmar antingen andra föreningar eller privatpersoner eller företag, byalag, sådana sammanslutningar. Mm. Och som medlem så har man då, så bevarar man sitt material hos oss. Så det är det som är liksom, ska man säga, poängen med medlemskapet, att man deponerar sitt arkivmaterial och det ingår en hyllmeter i medlemskapet.
Mm. Så, det... så alla de här hundratals kanske mycket mer än så, va? Hur många medlemmar finns
medlemmar, det? Ja. Grejen är att vi blir fler, vi får fler och fler nya medlemmar varje år, men det minskar också för att många föreningar går ihop och politiska partiers kretsar försvinner och sådär. Men vi har ungefär 640 medlemmar i dagsläget.
Okay.
Ja, så ser det ut. Ja.
2005 sa ni, så hamnade ni här ute på Waldenströmsgatan.
Ja, Fältskärsleden.
Fältskärsleden, ja. Just. Och ni höll på att bli ordentligt trångbodda, förstod jag, då, innan det hände någonting för några år sedan, eller?
Ja, just det. Jo. Och det ligger ju i sakens natur att en arkivinstitution som är aktiv och kommer ju hela tiden att samla på sig mer och mer material. Och i det så ligger ju att förr eller senare så måste man flytta. Och att flytta ett stort arkiv är ju inte gjort i en handvändning.
Jag förstår. Ja, hur långt tog det?
Jag var ju inte med om att flytta hit, tack och lov, då 2005. Det var ju innan jag började där. Men man förstår ju att det är en enorm organisation att, ja, att få allt i ordning igen på ett nytt ställe.
Det var Barbro Eriksson.
Det var på Barbro Erikssons tid, ja, precis. Ja.
Mm. Okay. Mm.
Så det är vi tacksamma för att vi slipper än på ett bra tag i alla fall, i och med att vi fick tillträde till de här nya lokalerna.
Ja. Mm. Och men nu då, ni har blivit, det är nästan dubbelt så stort som ni var tidigare, eller kan man...
Alltså, det är ungefär 330 nya kvadrat. Och de är en stor del förråd för att då möjliggöra att vi blir kvar på den här platsen. För att vi frigör en massa plats i arkivet. Men resten är liksom publika ytor riktat mot våra besökare.
En vanlig dag på Arkiv Gävleborg, vad händer då?
Ja, finns det några vanliga dagar på Arkiv Gävleborg? Det vi gör är ju att vi har ju öppet för besökare här 3 dagar i veckan. Och det är väl åtminstone någon i veckan som kommer hit och forskar. Hittills idag har det varit en. Det kommer kanske fler, tror jag. Så det ingår ju i en vanlig dag att det kommer hit forskare och vill titta i det vi har här. Och det är ju glädjande. Sen tar vi emot leveranser, nytt material som kommer in. Och det ska ju tas om hand. Vi dammsuger allt arkivmaterial som kommer in här innan det kommer in i arkivet. Så att det inte kommer med någon smuts eller...
Mögel och sånt där juks, va?
Usch, ja.
Ja. Det och får sen... man inte nämna i det här sammanhanget.
Nej, men det finns... Det kan komma problematiska leveranser. Ja, det har ju ni varit med om.
Absolut.
Där mögel också blommar upp när det väl kommer in i rätt förutsättningar.
Och sen så ordnas ju allting upp enligt ett visst system då. Så att det går att hitta i det igen.
Vilken är den största medlemsföreningen här?
Oj då.
På ett ungefär. Ja,
mellan
Swedbank har ju mycket material förstås. Och Hofors har ju väldigt mycket material. Hofors bruk, ja, alltså. Obaco.
Hur många hyllmeter kan det vara?
Oj, jag kommer inte ihåg.
Nej, men det säger att runt 100-tal har båda dem, skulle jag tro, va?
Mm. Hyllmeter alltså?
Ja, runt 100-tal hyllmeter. Både Swedbank, som är ett stängt arkiv.
Ja.
Det är en massa gamla sparbanksmaterial, eller hur?
Mm.
Och stängt innebär att ingen får forska i det utan att ha tillstånd från Swedbank.
Okay.
Medans Hofors bruk, det är öppet för forskning.
Det är öppet.
Och det är ju Ovako som är medlemmar och levererar efterhand väldigt mycket material från Hofors bruk.
Ja, det börjar bli mycket.
Ja.
Och det är från 1600-talet och framåt.
100, jaha. Mm. Då förstår jag att ni behöver en del utrymme sådär.
Ja.
Fyll på i hyllorna och växer och växer. Mm. Och då hade jag någon fundering där. Vad tar ni bort då i andra änden?
Mm. Det vi ska ta bort från arkivet nu, det är bland annat vårt referensbibliotek ska inte längre stå inne i arkivet. Det kommer att komma ut mycket mer publikt. Vad har vi haft för pryttlar och doningar där inne?
Ja, det har ju funnits allt möjligt i arkivlokalen som inte behöver förvaras i arkivklimat. Nej. Och det är sånt vi nu med de här nya lokalerna kan flytta ut och förvara i normal rumstemperatur. Så det är det som kommer att frigöra utrymme ut i arkivet då. Och tryckta böcker är ju sånt som finns i många exemplar. Poängen med arkiv är ju att det är ett material som åtminstone i teorin så är det helt unikt i de flesta fall. Att försvinner någonting därifrån så är det ju borta för alltid. Och det är sånt material man i första hand ska förvara i en arkivlokal. Så det är det som blir den stora skillnaden nu, att vi får ut allt det andra.
Ja, vi har ju bara ett exemplar av till exempel Gävle IFs första protokoll från 1882.
Mm.
Det finns bara ett. Okay. Så det är fantastiskt.
Känner Gävleborna eller kanske gästrikarna
hela länet?
Ja.
Känner de till er verksamhet? Eller är de,
inte eller? I den utsträckning som vi vill att de ska känna till oss. Vi har, dels som Jörgen säger, har vi de här fantastiska forskarna som kommer. Och det är många som återkommer och känner till oss och förstår vad de kan nyttja.
Mm.
Sen, våra medlemmar känner ju såklart till oss. Men där kan det också hända att man byter styrelse och sådär och förstår inte riktigt vad det är man är med i. Vi vill vara ute i länet och vi försöker vara med på allt möjligt. Från vävmässan till släktforskningens dag. Sen är vi ute på arkivens dag varje år. Och vi försöker vara väldigt utåtriktade med vår verksamhet.
Jag hade som följdfråga på det. Arbetar ni helst i det tysta? Inte en massa människor som kommer hit och stör.
Nej, Precis tvärtom. Och i synnerhet nu med de här nya fina lokalerna. För jag vet inte, vi kanske inte har hunnit nämna det än, att vi har ju dels fått ett väldigt stort och bra förråd,
ja,
där vi kan förvara biblioteksböcker och allt det här. Men framförallt så har vi väldigt fina nya publika lokaler här. Alltså, vi vill ju jättegärna att det ska komma hit folk. Alltså, det är det man känner på en gång när man kommer in i den här delen, den här nya delen, att här vill man ju att det ska användas.
Men om man nu vill komma hit och titta,
mm,
så där rent allmänt, bara allmänt intresserad, kan man göra det?
Ja, det måste man ju få göra förstås. Ja. Det går bra.
Mm. Men då måste man boka in sig, eller?
Ja, alltså jag kommer från biblioteksvärlden och det här är en annan värld. Det här är inte som att du kan gå runt bland hyllorna och liksom browsa och hitta någonting av en ren, utan vill man titta på material, då får man ta ett snack med någon av våra arkivarier, berätta vad det är man vill titta på och så hjälper de till att leta fram materialet. Man kan också titta på hemsidan innan, kanske hitta själv. Det här arkivet är jag intresserad av. Men oftast krävs det lite av ett referenssamtal. Och då kan man boka en tid, få materialet framlagt. Men som Jörgen säger, vill man komma in och titta på de nya lokalerna och ta ett snack om vad vi kan göra. Hör av er eller bara knacka på dörren under våra öppettider, så är det kanske någon som kan prata med er.
Det fanns en liten knapp man tryckte på där ute, ja.
Som, ja, just det. Ja.
Jag ska inte avslöja det, nej. Okej. Vi befinner oss tekniskt i en helt annan tid.
Mm.
Hur mycket, ni arbetar mycket med digitalisering, förmodar jag, eller?
Ja, det beror på vad man menar egentligen. Vi har ju ingen möjlighet än att ta emot digitala leveranser, alltså av...
Ni digitaliserar inte själva då?
Inte i någon större omfattning. Alltså det är klart att vi skannar väl bilder på begäran och sånt här. Men inte i någon större omfattning på något systematiskt sätt eller så. Det gör vi ju inte. Det är ju så otroligt mycket krångligare och dyrare att hantera digitalt material. Jag tror inte man tänker på det, men... I alla avseenden så är ju papper bättre ur arkivhänseende, alltså... Mm.
Men jag kan inflika där att vi ser ju också den här skillnaden. Att vi ser att utvecklingen går framåt när det gäller att just producera digitalt skapat material ska förvaras digitalt. Mm. Så vi ser det som att vi måste in i en digital förvaring av digitalt skapat material i framtiden. Men vi är ju ett av alla länsarkiv i landet och inte alla länsarkiv har valt en lösning. Och jag är lite sådär, man vill inte vara den första som hoppar på något. Om man ska dra en referens, jag vill inte att vi väljer Betamax när det blir VCR, VHS som är liksom lösningen som alla väljer. Utan jag vill se, och sen är det en resursfråga, det är oerhört dyrt.
Ja.
Och sen om man pratar digitalisering eller digitisering av fysiskt material, då handlar det mycket om att vi har snarare gjort så att det är lätt att söka i databaser. Man kan söka på våra faner, man kan se bilder av våra faner och bilder av våra affischer på nätet. Men att digitisera allt material som vi har inne i hyllorna, det kommer aldrig bli aktuellt. Vi gör små grejer, vi gör viktiga saker. Digitalt museum har vi ganska mycket på. Vi gör löpande lektioner med arkivmaterial på Sveriges historia. Så att vi på det sättet så tillgängliggör vi material, absolut.
Mm. Mm. Ekonomin är ju alltid en pikant fråga.
Ja.
Behöver ni mer pengar?
Alltid, ja. Det gör vi definitivt. Vi är en ideell förening. Vi finansieras delvis via medlemsavgifter och det man betalar för medlemskap och hyllmeter. Också från regionen och i förlängningen Kulturrådet. Mm. Det är så det ser ut i dagsläget. Men vi försöker också se till att vi har andra inkomstkällor. Så jag kan ju...
Som?
Ja, vi har bara nu till exempel så har vi möjlighet att ta emot gåvor via Swish från vår hemsida. Så det går att stötta oss på det sättet. Vi kommer att kunna börja hyra ut under kontorstid delar av de nya lokalerna för möten. Om man vill som förening eller organisation hålla ett möte i en ny fräsch konferenslokal med hörslinga så har vi det. Så att det finns massa olika vägar. Men sen är det också så att vi har varit ganska restriktiva med att höja våra medlemsavgifter. Kan inte säga att vi har följt med i inflationen.
Nej.
Så att där behöver vi titta på det. Men det är våra inkomstkällor.
Hur mycket kostar det att vara medlem?
I dagsläget så är det så att som liten förening med under 100 medlemmar så tar vi 275 kronor per år. Vilket ju är lägst av, skulle jag säga, nästan alla länsarkiv i landet. Mm. Så att det kommer att förändras. Större förening, över 100 medlemmar, 500 kronor per år. I båda de avgifterna ingår en hyllmeter. Så är man en liten förening med liksom bara protokoll och årsberättelser och så blir det 275 kronor per år ganska länge.
Men SKF och de här,
de gigantiska, ja. Där har vi ju Centrum för näringslivshistoria i Stockholm. De har de här giganterna, som man säger, IKEA och liksom de stora företagen. När man tänker på företag som vi vill ha så är det lokala, från små till medelstora företag i Gävleborg. För jag är rädd för att en stor del av företagshistorien går förlorad annars. Mm. Ibland brukar vi säga att speciellt när det gäller företag så är vår största konkurrent, det är egentligen sopkorgen. Man slänger sitt material. Det som man inte är ålagd att spara slänger man. Eller typ skannar in och lägger på något moln som man sen inte vet om det kommer att sparas. Så jag vill få hit företagshistorien från Gävleborg. Företagare, då kostar det också 500 kronor per år. Sen tar vi en hyllmeteravgift för alla hyllmeter efter, och det gör vi även för föreningar. 100 för föreningar, 150 för företag i dagsläget.
Hyllmeter då?
Per påbörjad hyllmeter och efter en meter.
Hörrni, jätteintressant är detta. Mm. Och jag är ju gammal arkivnörd, höll jag säga. Jag skulle kunna vandra runt här hur mycket som helst.
Ja.
Det får bli vid ett annat tillfälle.
Absolut.
Vad kul att träffa er, Jenny och Jörgen. Hur många är ni förresten? Arkiv, jag har inte sett några fler av era anställda. Gör någon?
Ja, vi är sex personer fördelat på 5,5 tjänst. Och vi är, bara två av oss är inte arkivarier. Så vi har 4 arkivarier i dagsläget.
Mm. Men vill du ha fler kollegor här?
Det vore kul. Det vore jättekul.
Ja.
Okay. Ja. Ja. Tack ska ni ha.
Tack.
Jättekul.
Tack själv.
Då säger vi hej då förra gången till Jenny Westman Öström och Jörgen Björk på Arkiv Gävleborg. Om ett litet tag ska vi lyssna på Åke Salins krönika, men innan dess ska vi ha lite musik igen. Och då är det min idol från de tidiga tonåren på 60-talet, högaktuella Siw Malmkvist. Hon blev aldrig för gammal för att förgylla vår tillvaro. Den här låten som vi ska lyssna till heter i original Lucky Lips. Den skrevs av Jerry Leiber och Mike Stoller och blev en hit redan 1957. Flera sångerskor har gjort covers på den, bland annat då Dottie Evans, Alma Cogan. Cliff Richard gjorde en cover på den 1962 och fick en hit året därpå. Sen kom den till Sverige. Man gjorde ju så på den tiden att då tog man över de här och döpte om dem och satte svensk text till dem och sådär. Då fick den svensk text av Åke Gerhard och spelades in med Sivan 1966. Den låg på Svensktoppen från 5 november 1966 fram till 14 januari 1967. Den heter alltså Slit och släng. Siw Malmkvist.
I tidningar och P2 tutar folk från morgon till kväll. Om du vill fixa framgång ska din stil vara rationell. Var inne på det viset tycks ha blivit din refräng. För du har börjat leva efter mottot slit och släng. Slit och släng din festliga Cadillac. Slit och släng din fina båt. Slit och släng din toppen bungalow. Det skrattar jag blott åt. Om du tycker du är skön när
när du förstör varenda peng, så får det bli din egen business. Jag fortsätt slid och släng. Nu har jag hört det skvallras hur man sett dig varje dag i söta flickors släpp och glitter varstans i vår stad. Det är tid för herrn att välja, du ska få en fin säng. Tro inte att mitt hjärta är av typen slit och släng. Slit och släng din festliga Cadillac, slit och släng din fina båt, slit och släng din toppen bungalow. Det skrattar jag blott åt. Om du tycker du är skön när du förstör varenda peng, så får det bli din egen business. Jag fortsätter slit och släng. Slit och släng din festliga Cadillac, slit och släng din fina båt, slit och släng din toppen bungalow. Det skrattar jag blott åt. Om du tycker du är skön när du förstör varenda peng, så får det bli din egen business. Fortsätt slit och släng.
Jag heter Åke Salin. Nu skiner solen och det är mars månad. Återigen går vi mot ljusare tider. Det gäller att ta fasta på de ljusa stunderna för oss gamlingar. Snart är det evigt mörker. Vi lever dessutom i mörka tider av helt annat slag än årstidsväxlingarna. Kan vi se någon ljusning i världspolitiken? Knappast. Idiotiska, narcissistiska män som tycks enbart tänka på sig själva. Nästan inga kvinnor i världspolitiken. Det är konstigt och skrämmande. I bästa fall får vi en kvinnlig statsminister efter årets svenska val, om man får vara lite politisk. Men annat är det på skidfronten. Där är svenska damer i absolut världstopp medan herrarna kravlar i botten för att i bästa fall nå en tionde placering. Annat var det på Sixten Jernberg, Assa Rönnlund och Gunde Svans tider. De föråldrade manlighetsidealen tycks leva kvar i vissa sektorer i samhället av någon anledning. Om vi ser tillbaka några decennier och hur könsfördelningen och synen på könen förändrats, får vi en väldigt klar bild. Kvinnorna går framåt på de allra flesta områden. Om man tar skolan som ett exempel, så har flickor betydligt högre betyg än pojkarna. Mer än 70% av universitetsplatserna består av kvinnor. Men lönemässigt är det fortfarande männen som är i topp förstås. Forskare på jämställdhetsområdet hävdar att inom en snar framtid kommer kvinnor att sitta i maktpositioner på de flesta områden i samhället. Och det är inte bara i Sverige. Det ser likadant ut i de flesta västerländska stater. Så tillbaka till inledningen. Går vi trots allt mot ljusare tider, inte bara årstidsmässigt utan även samhälleligt och politiskt? Ja, vi kan ju alltid hoppas. Jag har bestämt mig för att hela tiden hitta positiva händelser att fördjupa mig i. Det är inte lätt att hitta när världen ser ut som den gör, men det finns. Den världsordning vi nu har kan väl inte bestå för evigt. När kommer den för jordens överlevnad viktigaste frågan, klimatsituationen, att bli det helt dominerande ämnet i riks- och världspolitiken? När så sker kommer nog ministerposterna att fyllas på med allt fler kvinnor, får vi hoppas. Men det är förmodligen långt kvar till dess att sånt kan ske. Men man vet aldrig. I dagsläget är ju demokratin på tillbakagång i världen. Antalet demokratiska stater minskar oroväckande snabbt. Men det behöver inte heller vara för evigt. Vi måste tänka positivt. Hur kan en förändring se ut och när börjar den? Har den kanske redan börjat? Ja, vi kan ju alltid hoppas.
Reklam.
For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Forenade Care.
Njut av en välgörande och avslappnande fotbehandling hos Sonja Lindemann Fotvård. Vi har lång erfarenhet av att behandla olika typer av fotbesvär. Vi vill att ditt besök ska kännas personligt, professionellt och omtänksamt. Och att du går härifrån på lätta fötter. Vi finns på Kaplansgatan 13 i centrala Gävle. Boka tid antingen via vår hemsida fotvard-gavle.se eller via e-post info@fotvard-gavle.se eller ring oss på 026 280 91 93. Du och din kropp förtjänar mer.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Har du eller någon du känner drabbas av en hjärnskada i vuxen ålder? Det kan vara en stroke, minnessjukdom, trafikolycka eller hjärntumör. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill berätta om vårt arvsfondsprojekt Hjärnkontakt. Hjärnkontakt är en träffpunkt, mötesplats för dig med en hjärnskada, där du kan få stöd och gemenskap. Vill du veta mer om träffpunkt Hjärnkontakt? Ring oss på telefonnummer 026 456 1794. 026 456 1794. Hjärnkontakt för ett bättre liv med hjärnskada.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Vi ska alldeles strax be oss ner till högskolan och då ska det handla om brottslighet. Men allra först så ska vi naturligtvis ha lite musik. Det är en låt som heter Unchained Melody med The Righteous Brothers. Vi lyssnar på den helt enkelt. I need
your love. God, speed your love to me. Loneliness flows to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me.
Välkommen till Seniorradion, säger jag till Evelina Davidsson, forskningsassistent för titulaturen, i vilket fall på högskolans program för utbildning och forskning inom kriminologi.
Ja, det stämmer.
Först lite grann, Evelina, din bakgrund då. Mm. Du har inte ägnat dig åt kriminologi så väldigt länge.
Nej, det får man inte säga. Jag har ju en bakgrund faktiskt med dig. Vi har ju jobbat ihop på Arbetarbladet. Det börjar bli några år sedan. Jag flyttade till Gävle för att få jobb på Arbetarbladet och Gävle Dagblad. Och sen så har jag haft lite olika positioner där. När jag lämnade Arbetarbladet var jag nyhetschef. Och sen så gick jag över till att jobba på koncern gemensamma funktioner. Och efter det, när jag hade jobbat med det några år, så kände jag att jag behövde fylla på med något annat i huvudet. Och då hade jag ju lite bakgrund och studerat juridik, så tänkte att det blir nog det. Men det blev det inte, det blev kriminologi. Och sen blev jag fast.
Ja.
Och så på den vägen blev det.
Men kriminologi och journalistik och även juridik, det hänger ju samman lite grann.
Ja, det tycker jag att man kan säga.
Ja.
Jag har ju haft användning för att jag är journalist, tycker jag, i forskningsprojektet. Och även som student, får jag väl säga. Så absolut. Och sen så kriminologi är ju ett ämne som ligger i nexuset mellan flera olika discipliner. Alltså det är ju till exempel juridik. Det handlar ju om läran om brottslighet, och då måste man ju förhålla sig till juridik.
Mm.
Så är det.
Vi ska definiera kriminologi.
Ja.
Vad är det egentligen?
Nej, men det är läran om brottslighet. Vad beror den på? Hur ter den sig? Hur kan man förklara den? Hur utvecklas den? Så det ska jag säga är en liksom lekmannaförklaring på kriminologi.
Du har hållit på nu ett drygt år då och jobbat här på högskolan.
Ja, alltså jag är egentligen här snart 2 år, men 1 år i det här projektet snart som jag forskar i. Och jag har hunnit rört mig på några positioner här på högskolan också. Men just nu är det ju ett forskningsprojekt.
Och vi ska gå in senare på vad det här forskningsprojektet går ut på.
Mm.
Men det här brottslighet är ju någonting som alla invånare i det här landet har åsikter om.
Ja, så är det.
Får ofta frågor och sådär om det när de hör att du jobbar inte med immunologi?
Jo, men det händer. Alltså, man vill ju väldigt gärna veta hur en typisk brottsling på det ena eller andra fältet ser ut. Vem är engagerad i organiserad brottslighet? Det måste väl finnas en typisk person som ägnar sig åt den här typen av brott och så vidare. Och det är klart att det på vissa områden så finns det ju typiska personer, men långt ifrån alla. Och jag skulle säga att det kanske är oftast lite mer komplicerat än vad man föreställer sig när man inte är insatt.
Jag förstår. Vi är inne i ett valår nu och där återigen det här med brottsligheten och sånt här kommer att spela en betydande roll, har jag en känsla av.
Det verkar ju så. Det är ju en het debatt vad gäller kriminalpolitik.
Lite märkligt tycker jag då det är. Det finns ju många som är inom kriminologin. Det borde ha utmejslat någon rak linje där, men det är väl inte riktigt så, va? Eller är kriminologerna ganska överens om tagen, så att säga?
Jag menar, på vissa delar så skulle jag vilja påstå, med respekt för att jag är ändå fortfarande ganska ny i fältet, är man ganska ense. Sen är det klart att man specialiserar sig inom olika fält och är olika insatt. Och det innebär ju att man har olika koll såklart på aspekter av brottsligheten. Men jag skulle säga en grej som jag tror väldigt många kriminologer är ense om, för att ge ett exempel, det är att det är ingen bra idé det här med att man ska sätta 13-åringar i fängelse. För att det finns ingen forskning som visar att det skulle vara en bra idé. Vad ska de lära sig av att sitta i fängelse? Och dessutom är en väldigt känslig ålder överlag. Så att där skulle jag väl ändå säga att min uppfattning är att kriminologin är ense. Mm. Men sen, precis som i många andra fält, så kan vi vara oense mycket.
Överhuvudtaget, brottsligheten som helhet då, den antalet anmälda brott och sådär, minskar ju vad jag förstår.
Mm. I princip i nästan alla områden så går brottsligheten i Sverige ner. Då får man komma ihåg att man räknar om det här, att man räknar alltid när man tittar på statistik per 100 000 invånare, så att annars går inte siffrorna att jämföra över tid från när vi var mycket färre i Sverige. Så. Men jämför man då per 100 000 invånare över tid så ser man att de allra flesta kurvor vad gäller brottslighet faktiskt går ner. Ett viktigt undantag är ju dock dödligt skjutvapenvåld. Alltså de här skjutningarna som vi ser mellan gängkonstellationer. Där har det gått upp. Nu har vi haft en lugn period med nästan inga skjutningar alls i år hittills. Vilket är ju såklart jättebra. Men det är ju för tidigt att säga om den trenden är bruten ännu. Vi får ju hoppas det. För det är ju ingen som vill att det ska fortgå.
Ett annat område där ändå utvecklingen pekar åt lite fel håll, väl bedrägerier, va?
Ja, och där kan det väl vara.
Men det hänger samman lite grann med gängbrottslighet och sånt också.
Den organiserade brottsligheten försöker ju hitta nya intäktsströmmar, och då är ju bedrägerier så att säga ett intäktsben. De försöker ju precis som många andra företag se till att de har flera olika intäktsben att stå på, och då kan ju bedrägerier vara ett sätt. Det som är problemet med bedrägerier är ju också det här att det kan vara ganska pinsamt att ha råkat ut för något sånt. Så hur stort mörkertalet är ju svårt att säga. Men de senaste åren har det ju gjorts många kampanjer kring det här, och man har berättat hur man ska bete sig och om man råkar bli bedragen och bli av med massa pengar, hur man ska bete sig. Och jag tror att det har hjälpt. Så därav tror jag också är en förklaring till att den kurvan går uppåt. Men med det sagt, den organiserade brottsligheten, man får inte avfärda dem som ointelligenta. Det är personer som är mycket drivna, som är uppfinningsrika, som vågar testa nya grejer. Mm. Så det är klart att de undersöker det här.
Om sidor kommer vi in på ditt specialområde. Mm. För där är de också inne och rör sig.
Så är det.
Men först lite grann då, det här, den organiserade brottsligheten. Men det finns ju några tecken då, så att det här extrema skjutningarna och sånt där också kanske når en puckel nu, va?
Absolut, vi har ju haft det relativt lugnt hittills i år, och det är ju konstigt att säga det med tanke på att det fortfarande varit mycket sprängningar. Men vad gäller just skjutningar har det varit väldigt få jämfört med tidigare år. Så där har vi förhoppningsvis passerat piken, men vis av erfarenhet och sett till historien så är det ju för tidigt att säga vad det beror på. Det är förmodligen inte bara en förklaring till att det ser ut så. Men som sagt, vi fortsätter ha sprängningar, och det är ju också någonting vi behöver fortsätta kolla ögonen på.
Lite konstigt tycker jag. Varför använder man sig av sprängningar? Det är ju Är det bara för att väcka uppmärksamhet eller tala om att de finns eller vad?
Nu är ju inte det mitt specialområde, men jag träffade ett forskarlag från Nederländerna här under hösten som forskade just på sprängningar och gjorde jämförelser mellan, i det här fallet då, Stockholm och Nederländerna. De hade hittat flera olika förklaringsmodeller, men mycket handlade ju om, vad ska man säga, personliga vendettor. Att jag är arg på dig och då markerar jag mot dig genom att spränga din port. Eller kanske spränga porten hos någon anhörig eller närstående till dig. Så det är något slags väldigt våldsamt uttryck för ett hot, kan man säga.
Du sa förut då att det här är ju intelligenta människor, kreativa och sådär. Det där är inte speciellt intelligent och kreativt att hålla på det där.
Ja, alltså det beror på om man tänker sig att man ska åstadkomma. Alltså det... De kanske röjer en person i vägen ifall någon dör. Tyvärr kan det ju bli så. Men framförallt så kanske man får någon att backa från, inte vet jag, en narkotikamarknad eller vad kan vara. Nu spekulerar jag bara här. Men det är en skrämseltaktik. Det är så man måste se det. Och sen har den, tyvärr kan den ju få oerhörda konsekvenser. Det såg vi ju till exempel här i Uppsala där en ung kvinna dog.
Ja, just det. Ditt specialområde, om jag säger så då, det handlar om brottsligheten inom avfallshantering.
Precis. Jag jobbar i ett forskningsprojekt som i grunden handlar om ekonomisk och organiserad brottslighet. Och så har vi då zoomat in på just avfall. Och de flesta brukar bli förvånade när jag säger det, för att vi är ju så duktiga på att återvinna här i Sverige. Det kan väl inte vara några problem. Men... I det jobbet som jag har gjort så har jag gjort en forskningsöversikt där jag har sammanställt forskning på området och där visar...
Då är det inte bara i Sverige då?
Nej, precis. Okay. Och den forskningen visar ändå att det här kan handla om brottsvinster i paritet med narkotikahandeln. Och det säger ändå hur mycket pengar det finns här. Och hur mycket pengar man förmodligen tjänar på att ge sig in i avfallsbranschen. Alltså ytterligare ett intäktsben här.
Ja. Hur mycket pengar handlar det om? Det är miljardbelopp, eller?
Ja, absolut. Och där är man lite oense. Det som är problemet på det här... man är oense kring exakt hur mycket pengar det handlar om. För att det som gör det svårt att beräkna det här är ju att avfallet försvinner från den legala marknaden. Så hur mycket har man då gjort vinst på det? Det är svårt. Det är stora spann. På EU-nivå pratar man om över 500 miljarder euro.
Herregud, det är ofattbara nivåer på... Och det har uppstått då som någon slags, vad ska vi säga, brottsligheten inom avfallshantering och sånt här. Det är ju en gammal klassiker, maffian.
Ja, just det.
I Italien och även i USA så där har det varit ett bra område. Men det är inte bara själva sophanteringen då som...
När jag berättar vad jag jobbar med så är det ju många som ser framför sig den här otroligt stora sophögen någonstans ute i skogen, eller att man har grävt ner den någonstans eller dumpat i havet. Och det är ju såklart en del av brottsligheten, absolut. Men det här handlar ju också om komplicerade nätverk av aktörer som samarbetar. Man tvättar pengar, men man begår olika former av bedrägerier för att falskskylta, eller vi ska kalla det, avfallscontainrar. Man fraktar dem utomlands. Soporna kanske dumpas först när de hamnar någonstans i Afrika. Och på vägen där gör man oerhört stora belopp.
Ditt arbete med detta, forskningen på det området då, du är inte ute på fältet och
nej.
Så mycket då?
Alltså det beror ju på vad man kallar på fält. Nej, jag är inte ute och kollar efter sophögar, det gör jag inte. Men i vi har nyligen släppt en rapport, eller flera rapporter i forskningsprojektet, varav jag skrev en. Den här forskningsöversikten som jag nämnde. Mitt nästa jobb i projektet är att göra intervjuer med nyckelpersoner och nyckelfunktioner från rättsväsendet och tillsyn- och kontrollmyndigheter som har till uppgift då att förhindra brott relaterat till avfall eller kontrollera avfallstransporter till exempel. Där kan man väl kanske säga att jag är ute på fältet eftersom jag har fått träffa då många olika personer och funktioner runt om i landet. Men ute i skogen, eller vad man nu ser framför sig när man säger fältet, nej, det är jag inte.
Det du säger är ju samtidigt då att vi har mycket kvar att ta reda på det här området. Det är lite underforskat, kan man säga så.
Absolut. I min forskningsöversikt så har vi ju inte hittat en enda svensk studie. Och då har vi tittat på spannet 2000 till 2025. Finns det inte en enda svensk studie som handlar om just organiserad brottslighet och avfallsbrott. Och det säger ju en del om att vi inte vet tillräckligt om det här i Sverige. Utan det som framkommer i forskningsöversikten, det är ju samlingen av, i mitt fall då, 74 olika studier från delar av världen, mycket västvärlden. Men vi behöver veta mer. De rättsvårdande myndigheterna i Sverige har inte tillräckligt bra koll på avfallsbrott som det är just nu. De jobbar för att bli bättre. Vårt forskningsprojekt som görs i samarbete med, eller drivs till och med av polisen, och har medel från EU, ska jag säga. Det görs ju för att de ska få bättre insyn i den här typen av brottslighet. Och förhoppningsvis då i nästa steg kunna förhindra fler brott.
Du talar om vi då. Ni är flera som även kriminologer som jobbar inom det här området.
Absolut. Forskningsdelen av projektet, det leds av en professor som heter Amir Ostami. Han är idag verksam vid Södertörns högskola. Men även här på högskolan i Gävle så har vi till exempel Jerzy Sanecki, som många säkert känner igen. Också professor i kriminologi, som också är engagerad i det här projektet.
När du valde kriminologbanan då, eller utbildningen så där, var det Leif GV och Jerzy Sanecki du såg framför dig då, eller?
Det är klart att både Jerzy och GV är några av Sveriges mest kända kriminologer. Så är det ju. Det kan vi nog alla vara ense om. Mm. Jag jobbar ju med Jerzy och det är ju otroligt lärorikt på många sätt. Det är jätteroligt. Men jag har inga ambitioner att bli nästa Jerzy. Han är bra som han är.
Det finns en forskare, kriminolog, som har jävla anknytning. Per-Olof Wikström, kanske du känner till?
Ja, jag känner honom inte, men jag till namnet.
Mm. Ja, han var son då till en Arbetarbladet medarbetare, William Wikström. Och drog sen till England. Han är väl fortfarande verksam där, tror jag. Och har gjort flera omfattande studier och skrivit böcker och så vidare. Så där ser vi igen bandet mellan journalistik och kriminologi.
Ja. Det finns, och Gävle.
Okej, du ska fortsätta att jobba på det här området ytterligare ett tag då. Vad säger du för tidslinje?
Ja, det är ju så där när man jobbar med forskning att det gäller ju att få in forskningsmedel. Det ramlar inte ner från skyn, utan det måste man söka. Och jag kan själv inte, eftersom jag inte är lektor eller professor eller något sånt, så just nu är jag lite avhängig att någon annan får medel som jag kan börja jobba med dem. Men jag jobbar vidare på att plugga vid sidan om också, så att det kanske blir ett lektorat någon gång i framtiden, vi får se.
Vad spännande det ska bli att följa dig. Och för mig väldigt nytt område, får jag säga.
Ja.
Tack ska du ha, Elina Davidsson.
Tack.
Vi säger alltså hej då till Evelina Davidsson för den här gången. Vi möttes alltså nere på högskolan i det som kallas Rävhallen. Där har jag aldrig satt min fot tidigare, jag kan minnas. Jag fick leta ett tag innan. Men det är ett känt begrepp på högskolan. Det är alltså direkt vid entrén, stora entrén där man kom in. Nu ska vi tillbaka till 70-talet, hörrni. Då fanns det någonting som hette Hylands hörna. Det var så alla artister slog igenom. Och en av dem som slog igenom då, det var en 15-åring som hette Lena Andersson. Hon blev efter sitt framträdande i Hylands hörna, så slog hon igenom stort och gick direkt upp som svensk topps etta. Hon var ju bara 15 år, den här tösen. Och så höll hon på då och hade en livaktig karriär fram till mitten eller andra hälften av 70-talet. Sen drog hon till USA, vad jag förstår. Låten vi ska lyssna till, den känner ni alla till. Är det konstigt att man längtar bort någon gång?
Sakta faller här. sitt doft av tång. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg, är det konstigt att man längtar bort någon gång? Om man gärna vill lys till lärkans drill eller trastens glada sång. Om man älskar hav och vindar och är trött på neon och betong. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Om man älskar hav och vindar och är trött på neon och betong. Är det konstigt att man längtar bort någon gång?
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag vill hälsa er välkommen till Länsmuseet Gävleborg. Ta del av spännande tillfälliga utställningar, föredrag, visningar och museets fantastiska utbud med design, konst, textil och kulturhistoria. Vi har som ni kanske hört infört entré till museet och då vill jag tipsa om årskortet och det förmånliga priset på 295 kronor. Med årskortet ingår även ett stort utbud av föredrag och visningar och det gäller från inköpsdatum och ett år framåt. Du är självklart välkommen till vår unika butik, mysiga café och utställningar i studion på entréplan som har fri entré. Upplev Gävleborgs skattkammare eller fördjupa dig i kulturhistorien och samtidigt stötta ditt lokala kulturarv. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Det är nog fel på min nya TV. Men säljaren säger att jag inte har någon garanti, så nu måste jag väl köpa en ny.
Men du har ju reklamationsrätt. Du har 3 år på dig att reklamera.
3 år? Är du säker på det?
Det har jag fått reda på hos Konsument Gästrikland. De har både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Du kan ringa dem på 026 17 50 50 eller gå in på deras hemsida konsumentgastrikland.se.
Tack, då ska jag ringa direkt.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Idag har jag plockat fram en munspelare, gitarrist och sångare från Lobdell i Louisiana. Han heter James Isaac Moore, men uppträdde under artistnamnet Slim Harpo. Och jag tycker han har kommit lite i skymundan, inte bara i mina program, utan generellt inom bluesen. Han får inleda dagens bluesdos med sin kanske allra största hit, Raining in My Heart. Många lyssnare känner nog igen en hit med Buddy Holly med den titeln, men det är en helt annan låt.
Sweet baby.
got me crying.
Slim Harpo föddes den 11 februari 1924. Han var äldst bland flera syskon och när hans föräldrar avled fick han ta ansvaret för att försörja dem. Han arbetade på byggen i New Orleans under senare delen av 30-talet och början av 40-talet. Han dubbelarbetade och influerad av Jimmy Reed spelade han under artistnamnet Harmonica Slim på varenda juke joint han kunde finna i området kring New Orleans. Men det fanns en annan munspelare som även han kallade sig Harmonica Slim, och James bytte på förslag från sin hustru sitt artistnamn till Slim Harpo. Slim var aldrig heltidsmusiker. Livet ut drev han ett eget åkeri samtidigt som han spelade på kvällar och nätter, ofta tillsammans med sin svåger, gitarristen Lightning Slim. I början av 60-talet fick han flera hits och nådde listorna. Och jag tänkte spela lite rock'n'roll nu. Det blir Don't Start Crying Now med Slim Harpo.
You ain't never had to cry, baby, don't start crying now. You ain't never had to cry, baby, don't start crying now. You ain't never loved me, baby, didn't mean me no good, no how. Baby, it don't mean you no good. Well, the man you got, baby, it don't mean you no good. He just a regular you, darling, in your neighborhood. Well, the right cry, baby, you can cry you all night long. You can cry, cry, baby, cry, cry all night long. Wake up in the morning, you're gonna find your good man gone. Oh, yes, you will. Woman, take one look at mine. You've been bragging about your woman, take one look at mine. She's just as sweet as any angel, wanna love me most all the time.
Seymour på avled plötsligt i en hjärtinfarkt den 31 januari 1970. Efter en kort turné i Europa, nyligen fyllda 46 och till synes fullständigt frisk. Flera av de brittiska 60-talsbanden inspirerades av Slim Harpo och gjorde covers på hans hits. Van Morrison och hans band Them, The Fabulous Thunderbirds, Kinks, Yardbirds och kanske framförallt The Rolling Stones, som på sitt första album gjorde en ton för ton cover på Slim Harpos I'm a King Bee. Mick Jagger lär för övrigt senare ha sagt: varför ska man lyssna på I'm a King Bee med Rolling Stones när det finns med Slim Harpo? Och den lät så här.
Well, I'm a King Bee, buzzing around your hive. Well, I'm a King Bee, buzzing around your hive. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, buzz a while. Sting it then. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Together we can make honey the world ever never seen. All night long. Well, I'm a king bee, can buzz all night long. Well, I can buzz better, baby, when your mane is gone.
Dagens bluesinslag med alltså Slim Harpo, och det är som vanligt då Sven-Erik Lundberg som gör de här eminenta framställningarna, prestationerna. Jag ska nu ge mig ut på jakt efter min panel. Jag tror att de är på väg in. Jag har sett åtminstone någon av dem i lokalen här. Men i väntan på att de ta plats i studion så lyssnar vi på ytterligare ett musikstycke som heter Son of Hickory Hollows Tramp med O.C. Smith.
Well, the path was deep and wide from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned a scarlet lamp. And late at night a hand would knock and there would stand a stranger
Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tram. Yeah, the weeds were high, the corn was dry, when Daddy took to drinking. Him and Sally Walker, they up and ran away. Then Mama shed a silent tear and promised 14 children, I swear you'll never see a holiday. When Mama sacrificed the pride, the neighbors started talking, but we were much too young to understand the things they said. All we really cared about was Mama's chicken dumplings and a goodnight kiss before we went to bed. Whoa, you know the path was deep and wide, from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned the scarlet lamp. And late at night a hand would knock, and there would stand the stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tram. When Daddy left and destitution came upon our family, not one neighbor volunteered to lend a helping hand. So just let them gossip all they want. She loved us and she raised us. The proof is standing here, a full-grown man. Last summer, Mama passed away and left the ones who loved her. Each and every one is more than grateful for their birth. And each Sunday, she receives a big bouquet of 14 roses with a card that reads, the greatest mom on earth. Whoa, you know the path was deep and wide, from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned the scarlet lamp. And late at night a hand would knock, and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tramp.
Son of Hickory Hollow's Tramp med O.C. Smith var det.
Ja, hörde man ju.
Och panelen som har tagit plats här i studion nu, de tyckte det var alldeles för högt, så vi får ta en mjukare intro nästa gång här på. Veckans panel, vi säger hej till Bosena Meschinski.
Hej, hej.
Till Karl-Axel Blad.
Karl-Axel.
Och Björn Widegren.
Hej, hej.
När jag skulle gå ut och hämta er så var ni inne i någon diskussion där om behöver vi de här lokala papperstidningarna. Det är bara någon vecka till, sen så dras Gävle Dagblad och Arbetarbladet ner till utgivning 3 dagar i veckan.
Det är ju fruktansvärd skandal, kan man säga.
Ja,
hela kulturarvet försvinner ju från det att man hade de här tidningarna och kafélivet och alltihopa som byggdes upp i Paris, i England och alltihopa. Hela den kulturen är helt borta därför att de vill tjäna pengar och ta bort folk, ta bort den här distributionen och alltihopa. Men vi som skulle tycka att vi hade råd, ja, vi har inte en chans mot dem. Och de tror att alla vill ha det här internetet. Det kan jag säga, att vi pensionärer vill inte ha det. Det är det som är problemet.
Något internet kanske man vill ha, men inte vill jag ha tidningar på nätet. Det tycker jag inte. Jag har ingen rot att läsa.
Nej.
Och jag håller med Björn. Det var liksom en kultur det där, att man liksom satt på kaféer och läste inte bara lokala tidningar utan alla möjliga tidningar.
Och
nu ser, ja, det gör de fortfarande på biblioteket här kanske. Men nu så är den här jävla plattan som man ska hålla på och svira runt på. Alltså jag har svårt att läsa den där. Men så att jag har haft Gefle Dagblad sedan jag var barn, höll jag på att säga. Men nu så har jag sagt upp den. Och det går ju bra då, för att det blir ungefär samma läse. Eftersom jag prenumererar på Dagens Nyheter, då kan man få den här allt som det heter. Och då får man ju en jäkla massa tidigare, bland annat Gefle Dagblad. Mm.
Den så. Vägen får du...
Ja, det, visst, får läsningen då.
E-tidningen då.
Ja, visst. Men nej, det är ju ingen skoj att läsa e-tidningen.
Man får hur många tidningar som helst. Jag har precis nu börjat ta hem min gamla Falukuriren, min barndomstidning. Och en magasin som är svindyr att prenumerera på. Jag har den ju, fast jag har den ju elektroniskt. Men jag har haft tidningen elektroniskt nu i snart 2 år. Man vänjer sig, som min dotter sa. Det gör man. Det är för- och nackdelar. Jag har ju den med mig jämt. Jag har ju padda och telefon med mig. Och så kan man ju förstora och förminska och flytta och så där. Så det...
Du har inte haft papperstidning på ett par år?
Nej, det är snart 2 år.
Okej. Nu försvinner ju inte papperstidningen alldeles. Den kommer att finnas kvar 3 dagar i veckan.
Men det är knappast värt att betala för.
Nej, det är inte så att den är billigare, om man säger.
Nej.
Ja. Nej, men alltså det är ju en sån, de har ju fallit ett knäfall inför detta internet och sånt här. Jag kommer ju ihåg på tiden när jag jobbade. Ja, nätet först, Björn. Jag har aldrig fallit min, säger jag. Tidningen går först, naturligtvis. Men samtidigt så fortsätter ju... Vet ni vad som fortsätter hela tiden i tidningen? Mm. Jo, de utomordentligt urusla texterna. Därför det finns inte en människa som läser igenom vad som står i papperstidningen. Finns ingen.
Nej, man får vara sin egen korrekturläsare.
Ja, det är brott mot allting som finns i språkets historia. Och det är också ett kulturarv som håller på att gå förlorat. Det är fruktansvärt. Men det bryr sig inte de här om inte. Det bryr sig inte den här... Hildings barnbarn tycker att det här är jättefint och bra. Och att det efterfrågas av oss. Det är bluffar alltihopa, som vanligt.
Vad ska de säga?
Ja,
de har fått ett mandat att genomföra detta. Och då måste man väl ställa upp på det. Så fungerar det.
Men lite handlar det väl om ekonomi, va?
Ja, mycket.
Ja, det är klart att det gör det.
Klart det handlar om ekonomi. Ja. Men han försöker få det som att det här är en mycket bättre sätt att läsa tidningen på. Det är det som är så fjantigt att få.
Jag är lite benägen att hålla med honom. Man vänjer sig.
Ja, alla vänjer sig vid allting. Ja. Nu kommer snart AI också. En fruktansvärd
kommer.
Allihopa håller ju på att buga sig inför det fruktansvärda. Alltså.
Ja, det kan...
Hörrni, det vi inte har vant oss vid riktigt än, det är att vi lever i skuggan av den här pågående krigen här i. Hur påverkas ni av att leva i krigets skugga?
Bensinen hade gått upp. 1 krona när jag tankade häromdagen.
Ja, 1 krona. Diesel gick väl upp 4 kronor.
Ja, men nu har jag bensinbil.
Okej, okej. Nej, men vi lever ju alla i skuggan av det här. Påverkar det oss?
Ja, det är otrevligt. Jag tycker det är hemskt.
Hemskt? Ja, hur då menar du?
Ja, men det är en obehaglig känsla. Man försöker slå den ifrån sig. Alltså, men jag följer ju nyheterna mer nu. Sen det här med Iran hände. Och igår så var det ju lite lustigt. Då tyckte Trump att snart är det slut med Iran, minns när han sa. Och så sen hans försvarsminister, var det väl? Hegseth. Ja, sa vi har bara börjat. Va? Vad ska man tro på? Det tycker jag är jobbigt att man inte får någon riktig information.
Ja, men jag tycker det är ännu värre de här professorerna som säger så här. Nej, men man kan inte göra så där. Det strider mot folkrätten. Mm. Folkrätten. Mm. Ja, men vad fan är en sån där hemsk diktatur som Irans? Det strider väl om någonting mot folkrätten.
Ja.
Klart man måste få gå in där och se till att det där försvinner. Det är fruktansvärt.
Nu har de ju fått en ny regim i Iran tydligen. Då.
Passa, så, är det så mycket så bättre. Inte han. Den är inte så mycket bättre.
Nej, det är ju sonen till den här andra.
Men det är ju väldigt, jag tycker det är konstigt det här, för att det händer ju väldigt mycket läskiga saker runt om i världen. Och det har det i och för sig alltid gjort, men det verkar ju vara värre än vanligt. Men det är väl som på sena säger att ja, man påverkas av oljepriset. Mm. Men annars så är vi ju ännu så länge lyckligt lottade här uppe. Vi märker inte mycket av dessa världskriser. Inte ens, alltså Mellanösternkrisen är ju som är. Men nära oss är ju Ukraina. Mm. Det är ju liksom bara gångavstånd, där på säga. Mm. Så att det, och där pågår ett fullskaligt krig. Och jag menar, jag ska inte säga att vi rycker på axlarna, men vi påverkas egentligen inte alls. Och nu, i början så var det ju så att alla brydde sig väldigt mycket om man skulle hjälpa Ukraina på alla möjliga sätt och skickade dit en massa kläder och vad för någonting. Men nu har väl det intresset också avtagit. Och det,
ja. Risken är väl att vi vänjer oss, vi som vi har vant oss vid att läsa på nätet istället för att få en riktig tidning.
Ja,
ja, men det är väl proportioner. Att läsa tidningen och att leva med ett krig i alla fall, va? Det är det väl så?
Jo, visst. Men jag menar, vi kan ju säga också hur den intellektuella etablissemanget i Sverige, som jag inte ger mycket för, professorer och andra, gick på och trodde på Hamas propaganda att det var Israel som hade anfallit Hamas, när det var tvärtom. Precis tvärtom. Nej, det gick inte. Utan det var Israel, och Israel har fått alltihopa på sig nu. Och så kommer det att fortsätta. Det tycker jag är skrämmande, alltså. Och att inte de intellektuella, för det, på min tid när man var intellektuell, då var ju Israel en framtidsstat, verkligen.
Men så var det ju. Ja. Så var det ju länge.
Så var det ju länge. Men nu ska det tydligen utplånas av Hamas. Och det jublar de åt, det skriker de. Jättebra, jättefint. Och det, hela halva vänstern är ju lika antisemitisk som de här, vad heter det, brödraskapet där.
Ja. Björn, jag tror det finns avvikande uppfattningar mot det du framför.
Ja, det är det jag säger. Ja. Det är därför jag tycker att det är fruktansvärt.
Att det finns andra uppfattningar?
Ja, alltså att man inte har fattat liksom vad det här är för någonting.
Nej, okej. En debatt som har flammat upp också, det är ju om vi ska ha kärnvapen här i landet. Det fanns ju efter kriget då, när kärnvapnen kom fram, då fanns det ju många förespråkare här i Sverige att vi måste också skaffa kärnvapen.
Ja, men är det inte att vi ska förvara åt andra länder, sägs det nu?
Det var ju konvolutioner inom socialdemokratin. Tage Erlander vred sig som en mask, alltså.
Ja.
Och kvinnoförbundet drev på att man inte skulle ha kärnvapen.
Nej.
Det var
Olof Palme var ju länge en förespråkare för atomvapen.
Ja. Det hade varit i USA.
Ja.
Jag tror att det är just det där med att det är en avskräckningsgrej det här i frågan.
Ja.
Det är inte fråga om att använda dem.
Nej.
Men det tror jag inte folk har fattat heller.
Jo, det tror jag väl ändå.
Nej,
men vägen från avskräckning, motståndarna mot kärnvapen säger ju att det är så. Det fattas bara att någon trycker på knappen och sen är det...
Och det är, och det är Trump som svarar för den där knappen.
Alltså.
Han trycker på knappen och sen ändrar han sig.
Ja. Ja.
Onödigt.
Han ska ju bli världshärskare. Ja, jag vet inte. Kärnvapen, det är otäckt.
Ja, en otäckt känsla.
Mm.
Kan man säga det? Att vi lever i en värld som
men det
inte...
Det håller jag med om.
Ja, det är
helt rätt. Det är ju fruktansvärt. Mm. Men det förvånar mig inte med tanke på de politiker vi har. De är inte särskilt smarta.
En av de politiker vi har heter Åsa Wiklund Lång, och hon öppnar nu för att det ändå kanske vi behöver tänka om beträffande Limefärja.
Mm.
Ja, hon vill ha in förslag.
Ja, har ni några förslag till henne?
Nej, det har jag ju inte. Jag har inte ens en rodbåt. Nej, jag har inga förslag. Men visst, det är ju valfläsk.
Det är valfläsk, tycker jag.
Ja, det vet jag. Ja, för det kanske är det, men att man liksom, men man vänder väl på det enkla sättet att man kan ställa upp på den här limbåten bara den inte kostar något. Mm. Jag tror inte att kommunerna, och det är ju en uppfattning som man kan dela. Alltså, varför ska vi övriga skattebetalare i Gävle betala en massa pengar för att det ska finnas några människor ute på Limön som inte var så pass kloka som ser till att de har en båt när de bor på en ö? Så att det där tycker inte jag är så särskilt märkvärdig fråga egentligen.
Ja, men fast jag tycker nog att det har lite större användningsområde. Om jag får främmande på sommaren så tog vi gärna Limöbåten ut en dag.
Mm. Jag tycker att man skulle få avdrag på skatten så att det inte är skattebetalarna som drabbas av det här. Man skulle få avdrag för det och köpa en egen båt. Och sen kan ju några familjer gå ihop.
Och en liten utombord.
Och en liten utombord. Jag bor själv på en ö i Söderhamnsskärgård. Och nämligen, där finns det ju ingen reguljär trafik. Men det är klart, nu när man är gammal och har en rullator och sådär, man skulle vara toppen om det kom en båt och la till vid bryggan.
Men du, Söderhamn har ju...
Söderhamn, ja.
Ja, Söderhamn har ju skärgårdstrafik.
Ja, de har ju en skärgård.
Ja, de fattar ju sånt här. De fattar inte de här. De vet ju ingenting. Och länsstyrelsen vet ju inte vad landhöjning är. Det är inte klokt här.
Nej, okej. Okay. Ja.
Söderhamn kan man alltid det. Det är en gammal sjöfartsstad.
Ja.
Men det är väl faktiskt jävla också.
Ja, men vad finns det nu?
Men det finns inte någon skärgård. Vet du.
Nej, det finns ju Vitgrund och Lövgrund och Äggegrund och Limen.
Ja,
okej. Okay. Men vi gick ju i fjol med plus på 450 miljoner här. Mm. Ni tog del av det?
Ja.
Skulle man inte kunna avstå en liten summa av det till Limöfärjan?
Jag tycker nog det, ja. Jag tycker inte,
det var en ledande fråga.
Ja, det var det. Men du hörde vad jag tyckte förut. Det är inte enbart för Limöborna, de som har hus där, utan även vi andra och kan ha glädje av det. Och de få turister som kommer hit.
Men det kanske inte är det första hålet man ska stoppa pengarna i.
Nej, det finns många hål, menar du?
Ja, jag menar det.
Ja, okej. Okay. Björn, vad tycker du?
Ja, alltså, det där, nu blir det ju strid om påvens skägg.
Ja.
Om ni vet vad det betyder.
Ja, limefärjan tycker jag.
Ja, precis.
Ja, ja okej. Okay. Det kan finnas många olika uppfattningar om detta. Men utan skärgårdstrafik, utan båtar till Limen, vad har vi annars att locka turister med hit? Nu då...
Har vi lockat...
Ja, men vänta nu, Bosena. Du som brukar ta med dina besökare ut till Limön.
Ja.
Vad ska ni göra nu då?
Ja, får vi åka till Hemlingby, men de har ju stängt serveringen. Så att vi får ta med oss fika då. Nej, men jag tar med dem till min kolonistuga om det är på sommaren.
Kolonistugan? Ja, okej. Okay, det är ett turistmål.
Det är stadsvandringar. Och det är också sommaraktiviteter. Jag var på en här i söndags, var det väl, va?
Är de igång? Är det redan?
Ja, det här är något annat. Det är någon kvinna från Hälsingland som kör lite stadsvandringar i Gävle.
Okej. Okay. Mm. Vad tycker du, Karl-Axel? Om vi tänker på detta, vad lockar vi turister med?
Bönan, tycker jag. Ja, det är väl så.
Det är fint.
Det är fint. Ja. Och vi har blivit väldigt kommersialiserat, men på ett fint sätt, tycker jag. Så att,
Och dit går det bussar?
Ja.
Till och med det,
ja.
Till och med det,
ja.
Annars så är det väl inte så alldeles enkelt för jävla att locka turister.
Vi ligger nära Stockholm.
Hade de inte sanerat, som de kallade det för, det var sanering, alltså rev hela gamla Söder, nästan. Och så fick Riksantikvarieämbetet så ska det inte spara någonting där då.
Mm.
Annars vill ju alla partierna, jag kollade det där, alla partierna ville man skulle riva alltihopa.
Mm.
Ja, det var så.
Men det är bra att du påminner om det, Björn, för dit går man ju också gärna och där kan man ju gå året runt.
Den gamla stan i Stockholm, det är ju en turistmagnet utan like det.
Besöka som jag får hit, jag tar gärna med dem ner till gamla Gävle.
Ja.
Det som...
Det är fint.
Och en del är väldigt entusiastiska över det. Mm. Tycker det är väldigt fint.
Och så kan man avsluta med fika eller lunch på Agnes.
Så kan man göra.
Eller museet. Det är gratis att gå in och fika. Alltså fikat får man betala, men det är ingen entré för det.
Jag var på museet, jag har ett sånt här årskort där. Och så var det då en stackare som stod framför mig och skulle då betala 120 kronor för att gå in och titta på en utställning där. Tyckte det var lite mycket.
Det är en rolig utställning.
Var det ingen pensionär? För då kostade det 95.
Arbetsfolk, ja, just det.
Rolig utställning. Ja.
Var det ingen pensionär? För de betalade 95.
Och då, jo men det var han ju.
Ja, då skulle han sagt till om det, vet du.
Ja. Jag kunde väl också sagt till honom kanske, men jag glömde det.
Jag tycker, men jag kan sammanfatta det, att ta betalt av museet för att titta på utställningar tycker jag inte om.
Nej. Vad tycker du, Björn? 120 spänn för...
Jag är kluven, därför att när jag jobbade som kulturredaktör så behövde jag aldrig betala någon sorts entré.
Du smet in, alltså.
Jag gick in. De kände ju igen med vilken jag var.
Ja, men det var ju ingen entré.
Då var det gratis.
Ja, visst. Jo, men de hade väl någon gång, så kom de ju på att de skulle ha någon... Men jag tror de tog bort det på en gång. Så jag tycker att det är vansinnigt dumt. Men å andra sidan, om man går på teatern så måste man ju betala.
Ja, okej. Okay. Nej, jag reagerade bara över detta. Det var liksom ett kort besök som den där personen skulle göra 2 minuter. Det var en speciell grej han ville gå in och titta på. Mm. Nej, 120 spänn. Mm. Nej, så får
men
det
besökarantalet har ju gått ner.
Ja.
Mm. Så de biter sig själv i svansen. Liksom. Ja. Det.
Lite kan det bli så. Mm.
Ja, så blir det alldeles säkert att det kostar för mycket. Jag menar, är man en familj?
Då kostar det 500 spänn ungefär.
Ja, det blir väl så.
Ja.
De håller på att bygga om där nu i entrén. Det ska bli ny reception och så vidare. Och då kände jag liksom, ja, det blir kvar det här med avgift. De ska väl anpassa utseendet i entrén efter det.
Ja.
Och så har de sådana här band för. Nej, jag tycker inte om det.
Ja. Okej. Okay. Hörrni, Liberalernas partiledare Simone Mohamsson. Simona, förlåt mig. Hon vill se vackrare skolbyggnader.
Mm.
Skoleleverna ska, vad sa hon? De ska känna den här känslan i kroppen när man går in. Åh, vad vackert det här var. Sådär. Ja. Vad finns det några vackra skolor i Gävle? Eller finns det några avskyvärda skolor, alltså fula skolor om jag säger så.
Jag har faktiskt funderat på det eftersom du skrev till oss om det. Och den skola jag tycker är fin, det är högskolan.
Ja, okej.
Okay. Men det är ju ingen skola, det är inte det, men inte.
Nu är det en skola sedan många år. Jag har ju själv fått använda den och våra elever. Jag tycker den är maffig. Speciellt biblioteket som de har byggt en rum där.
Ja, det är väldigt fint. Mm.
Och Rävhallen, har du varit där?
Ja, men jag har ju läst där.
Ja. Okej.
Okay. Man kommer ju in i Rävhallen.
Ja, jag visste inte att den heter Rävhallen.
Jo, vet du varför?
Nej.
De har en mobil med rävar som ska snurra runt.
Men den funkar väl aldrig?
Nej, den funkar inte nu. Men egentligen så är det rävar som en stor mobil.
Jaha.
Var det inte Asker som byggde den?
Ja, det vet jag inte. Nu fick du lära dig något, Sven.
Ja, okej. Okay. Ja, jag undrade över detta. Jag skulle till Rävhallen, men jag hade ingen aning om att det var stor entrén där. Ja, okej. Okay. Övrigt då? Ser ni några vackra skolbyggnader?
Jag tycker till exempel Brynässkolan är snygg.
Den är pampig.
Ja, den är pampig. Ja. Alltså. Det är något särskilt med den. Alltså. Det måste jag säga.
Mm.
Men sådana bygger man ju inte längre nu.
Nej.
Utan man bygger fyrkantiga lådor.
Mm.
Usla arkitekter. Alltså man kan inte hålla på att tro att arkitekter skulle kunna skriva eller bygga bättre nu. Inte det gör det.
Frusen.
De är sig själva.
Och inte så det heter. Arkitektur är frusen musik. Jag har ju gått i skolan i Gävle. Och jag har gått på Norra skolan, jag har gått på Östra skolan, jag har gått på Solenskolan, jag har gått på Borgarskolan. Jag tycker alla de skolorna är vackra byggnader.
Vad tycker du om Vasas nybyggnad då? De har ju byggt till.
De är ärtgröna.
Ja.
Det blir inget fel på husen som sådana, men färgen är ju lite avskräckande.
Den är avvikande.
Ja.
Ärtpuré
färgade.
Ja,
nej, jag tycker den är fin.
Faktiskt. Jag har ju inte gått till någon grundskola här, så att det är väl därför jag inte har någon känsla för det. Det är bara högskolan. Ja.
Sen har vi på Söder har vi flera skolor som finns kvar.
Södra skolan är rätt pampig också.
Ja. Och Borgis är en favorit, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Tegelbruket, som man sa.
Ja.
Mm.
Men den är ju fyrkantig, Björn. Ja. Men det är okej ändå, eller?
Ja, vet jag. Alltså, det är inte där skolans grej är. Det borde ju hon ha fattat. Det är att det är en flumskola fortfarande. Och att detta gör att mobbarna, det är de som styr på skolan. De slår ju till och med lärarna.
Mm.
Inte kan vi ha en sån skola. Det sitter inte i skolbyggnaden. Det sitter i hela strukturen. Och det sitter i skolverket som inte begriper någonting. Tänk när de tog bort antiken. Ja, då var det väldigt upprört. Och då fick de tillbaka det. Ja, då tog de bort renässansen som är på nytt födelse av antiken. De kunde ju ingenting. Jag menar, har man sånt skolverk, då blir det aldrig bättre. Och det är det hon skulle göra. Då kunde hon få sitta kvar i riksdagen, den här Simone. Men hålla
det är
på,
nog svårt ändå.
Ja, men hålla på med förbud på saker och ting. Och
så. Ja, en annan kort...
en liberal ska inte syssla med förbud.
En annan kort sak som jag reagerar, för jag går ju på föreläsning på onsdagar i Polhemskolan. Och det är ju en stor och fin skola också. Men dörren är ju låst. Jag tänkte inte på det. Alla skolor är ju låsta idag.
Ja, så är det.
Det är lite...
Man kommer inte in där. Alltså,
jag kan in den ut.
Nej, men...
Nästan.
Polenskolan, de har ju... I aulan där kommer man väl in, va? Eller?
Nej, ja, då står de och
Ljusgården där.
Ja.
Ja, men jag tyckte det var tråkigt att de har skolan låst.
Ja. Björn, någon gång har du varit inne på det här med antiken och renässansen och sådär. Men jag tror vi får lämna det ämnet just för stunden.
Ja visst, det går bra.
Budskapet har gått fram, om jag säger så.
Ja, vad bra.
Ja. Hörrni, vi träffade en av högskolans kriminologer, Evelina Davidsson. Som jag kände från Arbetarbladet tidigare. Hon var med i ett inslag här tidigare. Och bland annat pratade vi om att nästan all brottslighet minskar år efter år. Mm. Och den bilden har vi väl inte riktigt förankrad i samhällsuppfattningen.
Det är de här skjutningarna. Det är de här skjutningarna.
Det är
de som har fått uppmärksamheten. Ja. Och då tar ju det i alla nyhetsflashar.
Ja.
Men det är väl ingen som bryr sig om att... att narkotikabrottsligheten minskar eller att misshandelsbrottsligheten minskar. För det får inga rubriker.
Nej, jag förstår.
Jag kommer ihåg hur det här var. Det var en krönikör i Gefle Dagblad som trodde på det där. Det var en forskare som hade sagt så här: om man bortser från kriminaliteten just nu bland gängen och så har hela tiden brottsligheten minskat.
Mm.
Ja, man kan inte bortse från den. Det är klart att det är den som gör att det ökar. Men det trodde den där. Och då hade han skrivit tidigare. Eller, han har blivit ilurad att det inte alls var så att brottsligheten minskade. Och han trodde på den där forskaren. Forskarna är ju hopplösa nu för
dem också.
Ja, men det är därför att man gått i så dålig skola innan.
Skola, politiker och forskare. Ja, vi lämnar dem så länge, Björn.
Okej.
Och nu tycker vår tekniker att det är dags att fundera på någonting annat. Hör ni, det var väldigt roligt. Jag hade flera ämnen här. Paraolympiaden till exempel får vi, och ryska nationalsången och sådär. Får vi lämna? Det kan ni fundera på till nästa gång kanske.
Ja.
Tack ska ni ha, Björn.
Tack.
Bosenna och Karl Axel.
Tack så mycket.
Jättekul att se er här.
Ja.
Vi tar och försöker hitta någon musik som heter Den sköna Helen med Hootenanny Singers.
Vilka dagar, vilka stunder utav kärlek, sol och sång, vilka nätter ut i silvermånens glans. Och i skuggan utav palmer har vi vandrat många gång, större lycka på jorden aldrig fanns. Och min älskling i Peru, jag är alltid ensam nu, med min sorg, min längtan och min melodi. Tack.
nästan glömd av alla och likså av den jag älskat mest. Och förutan annan tröst ut i min sorg än det hoppet att få hyra nu till våren om igen ombord i skeppet Gripen ifrån Göteborg. Och min älskling i Peru, jag är alltid ensam nu med min sorg, min längtan och min melodi. Ingen sjunger nu som förr, skön för mig i Tapache och min sköna, min älskade Helen.
Hört när ni singes, lite Smålands vibbar för mig. Visst kommer den nerifrån? Ja, det gör de.
Det gör de väl, va? Ja. Västervik.
Som så många andra framstående artister. In i studion, Sven-Erik. Du har tittat lite grann på vad som händer kommande vecka.
Ja, och det är som vanligt svårt att välja. Men jag skulle vilja rekommendera imorgon, då onsdag, ett författarsamtal med Rolf Wigert, en livsresa genom påtvingad nazism. Och det är på Agnes kulturhus då, klockan 19. På torsdag kan man lyssna på Ösnöjen i hans stå upp show då på Gasklockorna i Gävle. Och det är två föreställningar, en klockan 19 och en 21. Och vill man inte gå på det så är det författarbesök. Lina Arvidsson som kommer till Andersbergs stadsbibliotek klockan 19. Och det är alltså på torsdag då, va? Båda de. Sen på fredag då ska man tillkännage 2026 års Stig Dagerman pristagare. Och det blir i Stora hallen på Laxö i Karleby klockan 13.30.
Åh, vad roligt. Ja.
Det är lite skönt, ja. Mm. På lördag skulle jag vilja slå ett slag för andlig musik faktiskt. Stor musik med liten kör, det är Gävle Cantores som sjunger verk för dubbelkör och annan kyrkomusik. Erika Bank spelar orgel och piano, Magnus Ålberg, trumpet, och det är i Staffans kyrka lördag klockan 16. Och på Centralteatern på lördag klockan 19.30 är en hyllning till Lana Del Rey med Motorboy. Och det kan man väl, om man är i rätt ålder, vara väldigt intresserad av.
Vad är rätt ålder för det?
Ja, det är väl allt från, jag skulle säga, 15 till 50 ungefär.
15 till 50. Vi har passerat bäst före gränsen där då kanske.
Rädd för det.
Ja.
Mm. Och på söndag är det gammeldans till levande musik. Folkdanslaget Rillen som bjuder på det på Röjningen på Sätran 17 till 19 söndag.
Ja, vad trevligt.
Det är väl lite grann vad som händer.
Och nästa vecka, då är det Mats och Timo som håller i veckans seniorradion. Då berättar Desiree Kjellberg och Svenska kyrkans Maria Blixt om den nya fasta utställningen i Fängelsemuseet. Det ska handla om häxbränningarna här i Gävle. Maria Kullander på högskolan har forskat i äldres personers önskan att flytta från sin villa eller lägenhet, men det blir sällan av. Det är så krångligt. Jag håller med. Maria Valmo och Helena Näslund gör nedslag i bokfloden, och så blir det blues med Mud Morganfield, och så är en panel som denna vecka består av Voko Vera Boman, Kiki Larsson och Conny Persson. Och därmed Thomas, till din förvåning så blir det några minuter över till en utgångsmusik här. Charlie Parker och Ella Fitzgerald i Flying Home. Ruby Bob,
Senior Radion Gävle 102,7 MHz.